Gud, öppna mig för din kärlek. Världen behöver mig. Världen behöver din kärlek strömmande genom mig. Amen. Vad använder du för svepskäl när du får en inbjudan som du vill tacka nej till? En inbjudan från en människa du inte känner som väl, eller en inbjudan från någon som du känner allt för väl och upplever att du inte orkar umgås med en gång till? Skyller du på tiden? Jag har tyvärr inte tid. Det har varit så mycket den senaste tiden så jag hinner inte med den här gången tyvärr. Eller jag är uppbokad på annat. Jag måste ta hand om mina barn. Barnen måste lägga sig i tid. Jag måste resa till mina föräldrar. Föräldrarna måste lägga sig i tid eller har varit krassliga i alla fall. Jag måste jobba över. Jag har redan lobbat bort den här kvällen. Bostadsföreningen har möte just den här kvällen. Min kyrka har samling den kvällen. Och så vidare. Men egentligen så är det väl inte sant. Du vill inte gå dit. Jag vill inte gå till den där festen. Men det är allt för pinsamt att säga sanningen. Och det är lättare att ljuga. Och tiden, att vi inte har tid, är väl det bästa svepskälet av alla. Och den här stackars tiden, den står som ansvarig för väldigt många svepskäl här i vår tillvaro. Som jag har fått lära mig så ansågs det i Orienten för 2000 år sedan oförskämt att tacka nej till en festinbjudan. Det var inte bara oförskämt, det var socialt oacceptabelt. Man tackar inte nej till en inbjudan. Och därför måste de tre inbjudna i dagens text ha mycket goda skäl att tacka nej. En nyköpt åker, det är viktigt. Fem par oxar av senaste modell. Eller livet som nygift. Det handlar om prioriteringar. Att få fram det här riktigt goda skälet som verkligen gör det omöjligt att komma, fast alla förstår att det är ju bara svepskäl. Visst klarar sig både åken och de här oxarna och den nyinskaffade mannen, eller hustrun kanske, en kväll. Det finns all anledning till att världen för festen är missnöjd och är besviken. Och därför väljer han att bryta den sociala konventionen att bara bjuda in människor från samma samhällsklass. Och istället så bjuder han in de fattiga i hans egen stad. Och texten ställer en viktig fråga. Hur bra är vi på att inbjuda människor utanför vår egen vänkrets? Vår egen sociala klass eller våra egna släktrelationer. När gjorde vi det senast? Och hur bra är den här kyrkan, den här gemenskapen, på att inbjuda de som inte tillhör vår egen grupp människor? Är det så att vi i Andreaskyrkan främst är akademikernas gemenskap? Vi som har identitet inom banksektorn, som konsulter, byråkrater eller pedagoger. Varför ryms så få butiksbiträden eller hantverkare eller sophämtare i vår kyrka? Jesus utmanade sin samtid och utmanar oss idag att gå över våra egna gränser och våra bekväma begränsningar. För de här outtalade sociala gränserna är väl den här kyrkans stora svaghet. På samma sätt som det är också min egen stora svaghet i mitt umgänge? Och vad kan vi göra åt saken? Jag besökte en filmfestival under våren som visade bland annat en film från Italien som skildrade alla flyktingar som kommer över Medelhavet och tar sig till italienska fastlandet, men framförallt tar sig till öarna som ligger söder om Italien. Och filmen skildrade de otroligt svåra moraliska dilemman som lokalbefolkningen på de här öarna ställdes inför alla flyktingar som kom. Det var en jätteintressant film. Jag ställde väldigt många frågor. Jag kände mig berörd. Men någon påpekade efteråt att filmen var lömsk. För filmen väckte mycket känslor hos mig som åhörare. Men driver den fram någon slags förändring? Jag blir känslomässigt berörd av det här ämnet att kunna vara mer generös. Men vad gör jag åt saken? Kanske pratar jag om det, men vad gör jag i praktiken? På samma sätt som det gäller flyktingarnas situation i Medelhavet. För risken är att också den här predikan blir någonting som snurrar ett tag och sen så försvinner den bland andra saker som vi planerar inför sommaren och vilka vi ska bjuda och fester vi ska gå på. Jesus påpekade att många människor lyssnade till det han sa men inte förstod. Och han säger till exempel i liknelsetalet, det kan man läsa i sommar om man känner sig sugen på att läsa någonting från Bibeln. Matteus, det 13:e kapitlet, kallas för liknelsetalet. Då berättar han först en liknelse. Han förklarar liknelsen bara för lärjungarna. Lärjungarna kom fram och frågade honom: varför talar du till människorna i liknelser? Han svarade: jag talar till dem i liknelser, ty fast de ser ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte. För så uppfylls Jesajas profetia: ni ska höra med era öron, men ingenting förstå, och se med era ögon, men ingenting uppfatta. Jesus använde liknelser för att han på något sätt inte vill skriva folk på näsan, utan han vill locka fram någon slags förändring på lång sikt. För det är den långsiktiga förändringen, det inre växandet, som är intressant. Och det tänker jag också är intressant för oss här i Andreaskyrkan. Och en viktig drivkraft i den här liknelsen som Jesus använder om festen, om världen som bjuder in, folk kommer inte, sen bjuder han de som bor i stan och sen så bjuder han de som bor på landsbygden. Det är att världen blir besviken. Det är först då det händer någonting. När han är missnöjd, när han blir arg. Och där kanske vi också kan få känna igen oss. När vi har tröttnat på att bjuda in våra vänner, våra arbetskamrater, våra släktingar som inte faktiskt uppskattar allt arbete vi lägger ner på våra bjudningar, på våra födelsedagskalas, på våra fester. Kanske är det läge att faktiskt bjuda några andra människor än de som bara går till oss av ren plikt för att ställa upp för att man är släkt. Texten är intressant också därför att den som har oxen och den som har köpt de 5 par oxarna och den som har köpt åken faktiskt säger förlåt. Den som är nygift säger inte förlåt. Den kanske är så självupptagen så den inte glömmer av det. Men det här att den säger förlåt, det låter faktiskt ganska likt barn som säger, har gjort någonting dumt och säger förlåt då. Och sen så klappar de till lilla syster när det har gått en minut igen. Alltså man menar inte riktigt det här med förlåtelse. Det finns ingen riktig vilja till förändring. Men vreden och besvikelsen hos världen driver fram en förändring. Och det också skildras att han först bjuder de som bor i staden. Det är de på något sätt som finns närmast honom. Men på något sätt så är det också som att längst ner i den här hierarkin, det är de som bor på landsbygden. Och jag associerar till min egen uppväxt i en liten by på 500 invånare i Västergötland. Och när jag hade kommit till Stockholm och fortfarande prata ganska bred dialekt, som jag inte gör riktigt längre, så fick jag ett arbete på ett demensboende. Och bland annat fick jag ansvaret för en mycket förvirrad man som inte hade så mycket kontakt med verkligheten. Men jag sa till honom att han inte fick lämna rummet, så kunde han trots sin svåra demens ändå uppfatta att jag inte var stockholmare, utan sa till mig: håll käften, bondjävel. Det var det lägsta man kunde tänka sig. Och jag tänker, vågar vi ha ett öppet sinne också för de människor som vi kanske föraktar, som är längst bort för oss? Vågar vi inbjuda till våra hem och till vår kyrka de som kanske inte ens delar våra värderingar, utan också ibland kanske har en föraktfull attityd? Kanske är det inte inbjudan i sig att man kommer, utan att man får en inbjudan som är viktigast. För vad händer med oss om vi vågar bli mer generösa? Och den största utmaningen av för oss alla kanske är: vad händer när den annorlunda inbjuder oss? Vågar vi tacka ja? Låter jag mig bli bjuden? Eller skyller jag på åken, på oxarna, på kärleken till min familj eller på tiden? Jesus berättar den här liknelsen när han befinner sig på en fest hos en högt uppsattad religiös man som kallas för farisé. Och innan han berättar den här liknelsen så uppmanar han farisén till följande. Till sin värd sa Jesus: när du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du ska ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar och lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse. Amen.